Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varmt välkommen, det är Kristi Himmelfärdsdag, dags för MotoGP-podd nummer 148. Och ledig dag inför en racehelg, extra ledigt, röd dag, skönt. Tobias Lajon och Andreas Mortensson, som vanligt, redo att snacka motorcyklar. Jag tycker det är extra bra att ha den här pausdagen för en jobbhelg. Vad säger du, Andreas, som är van vid pausdagar?
Skönt, va?
Eller hur?
Ja, imorgon drar det igång. Då är det Mugello.
Det blir jätteroligt, tycker jag. Det är en klassisk bana. Vi ska ju ha den som en programpunkt, så att det kommer vi att snacka en del om, såklart. Har du kört den något varm?
Med skoter.
Bra. Det har jag också gjort.
Inte med någonting mer än 50 kubik.
Jag körde den här BMW C1. Kommer du ihåg vad den? Jag tror den hette så. Med tak. Skoter med tak, du vet, den här påbyggda saken.
Hur var det?
Supersvårt.
Ja. Först var den bra i de där riktningsförändringarna?
Nej, verkligen inte. Och det var definitivt inte så lätt att ändra spår på den. För om man väl börjar lägga ner, då kommer det taket som en extra tyngd liksom, och försöker dra ner den ytterligare. Nej, lurig.
Lurigt.
Men syftet med den där var ju att kunna köra lite utan hjälm och sitta med säkerhetsbälte. Det var ju sån här, i Europa gick den där som någon slags halvbil, tror jag. Det var nog syftet med det.
Ja.
Från start.
Ja.
Ja.
Har du kört en sån med två framhjul?
Nej, det har jag inte.
Nej, inte jag heller. Så vill jag göra det någon gång.
Jag har en bekant som har en sån. Jag borde kanske testa att låna den. Den kan man ju köra på bilkörkort, har jag hört också.
Är det så?
Ja. Ja.
Du, nu men jag har ju motorcykelkörkort, så jag får ju också köra såna.
Numera, ja.
Numera.
Mm. Det är inte alla raceförare som har det, vet jag.
Jag hade inte det för 2 år sedan.
Nej, jag har strångt att ta tag i det och ta körkort för gatan.
Ja.
Men du, nu flög vi iväg långt här.
Vet du vad jag har gjort i veckan då?
Nej, berätta.
Jag har varmkört min Zebra 1000.
Hur lät
på
det?
På gatan.
Hur lät det?
Man kände sig redo för racehelgen. Nej, men det var kul. Bara en sån sak var rolig.
Mm, det är uppiggande med lite motorljud, eller hur? Mm,
visst är det.
Men det blir motorer, det blir motorljud i helgen, Mugello, som vi sa, det måste bli en punkt att snacka om. Sen har vi nummer 148 på podden, och då är det startnummer 48 som är dags för också.
Mm.
Sen måste det bli lite nyhetssvep, för något annat speciellt har inte hänt. Vi var ju snabba och snacka ner förra racehelgen, så det känns som att det var länge sedan vi satt och poddade tillsammans.
Ja, exakt. Och sen, det har inte hänt jättemycket. Vissa saker har hänt. Lite nyheter blir det.
Litet nyhetssvep. Så det blir 3 större programpunkter. Mugello nummer 48 och ett nyhetssvep, helt enkelt.
Yes.
Start med nummer 48 då, Andreas. Vad slår an hos dig när du tänker på 48?
2 stycken saker. Och den ena ska vi toucha vid, men vi kommer tillbaka. För den här föraren är också känd att ha ett annat startnummer. Han bytte ju mitt i allt. Och den jag pratar om nu är ju Lorenzo. Han körde med 48 i början av karriären. Sen blev det ett någon säsong när han vann mästerskap 250. Och sen gick han ju över och körde med 99. Jag tror det var efter första eller möjligtvis andra säsongen i MotoGP-klassen som man gick till 99 istället. Och dit kommer vi ju. Tids nog kommer vi till 99. Så vi får ta Lorenzo då, tycker jag. Jag tycker vi tar 48, ett pensionerat nummer faktiskt. Mm. I Moto2-klassen. Tomisawa.
Shoya Tomisawa, ja. Mm. Det var, ja, verkligen. Jag tycker vi, det blir väl honom vi stannar till vid. Men jag vet också en svensk förare som har kört med startnummer 48. Theo Borglund. Har du några minnen från hans karriär?
Frågan är om jag har kört mot honom. Jag vet inte. Kanske. Sista året kanske innan jag la ner.
Ja, jag har ju definitivt inte gjort det. Jag är för gammal. Däremot har jag träffat honom i andra sammanhang och kört någon isdag tillsammans. Så att, det finns inte tillräckligt för att göra en hel programpunkt. Men 48 var i alla fall på honom. Det
stämmer.
Vet jag.
Stämmer.
Men du, Shoya Tomisawa då. Det här var, då får vi ju backa till säsongen 2010 när han slog igenom med dunder och brak, får man säga då. Direkt i säsongspremiären. Visst var det så när Moto2 var helt ny klass?
Ja, han kom ju från japanska mästerskapen. En ung förare, född 90. Och nu pratar vi alltså tillbaka ända till 2010 då när Moto2-klassen var helt ny. Men ung förare som efter några säsonger i japanska mästerskapen 125-250 gjorde några wildcards, så tog han ju steget över och körde GP hela säsongen 2009 i 250. Det var ju sista året i 250. Med japansk världsmästare dessutom.
Just det. Det blev ju, nu stod det stilla plötsligt. Hiroshi Oyama som blev världsmästare,
ja,
där.
Ja. Det var ingen succé riktigt första året för Tomisawa i 250, men sen blev det ju Moto2 då till säsongen 2010. Och Tomisawa var den föraren som alltså vann första racet i Qatar.
Mm.
Och det har vi ju sett, det finns ju en minnesmonument i precis utanför mediacentret.
Ja.
Faktiskt med, är det hans handske som ligger där också?
Ja, och sen, är det fotografier, ja, från pallen och så vidare där, så att ja, det var ju, det är klart stort. Men du säger något viktigt här, tycker jag, med 250-tiden där, att då gå från, som du säger, ingenstans i princip och sen så vinna det första racet. Det var ju också det som var syftet där med Moto2-klassen, och utjämna skillnader och göra det möjligt för i princip vem som helst att vinna race.
Ja, men visst. Och så körde han ju Suter också första året. Och Suter i början av Moto2-eran var ju ett bra fabrikat.
Mm.
Även fast de inte vann första året, så vann de ju senare då med bland annat Marquez.
Ja. Ja, Eskil Suter där, schweizaren som har bakgrund i sidevagnsracing, vet jag. Gjorde chassin dit. Jag tror även att de var involverade, för jag hade ju ett vinter med kommentering av Bob och Rodel, och då var det faktiskt så att Suter gjorde något, höll på att experimentera med någon monokockchassin till Bobbar, enmans Bob och tvåmans Bob. Det var nära, det kändes nära, för jag träffade nämligen en representant därifrån, att jag skulle få provköra en sån här enmans Bob, men det föll väl lite grann på att det kändes lite farligt helt enkelt.
Mm.
Nej, men det är sant. Suterchassi där, och så seger då i första race. Och då var det ju 600 kubik med Honda-motorer.
Med Honda-motorer. Moriwaki var det väl som vann till slut, med Tony Lia som vann mästerskapet efter, eller den säsongen. Men Suter var ju bra med. Nu är det ju bara Kalex i princip. Finns någon MV Agusta. Finns något speed-up-chassi eller Bosco-skor. Men då var det många chassitillverkare involverade första säsongen.
Ja, men så kom vi då fram under säsongen här mot...
Ja,
eller,
ja, han vann ju premiären.
Ja.
Andra racet i Jerez slutade han två. Grym inledning på säsongen. Sen gick det väl inte jättebra. Det var något brutet race och sen femte, sjätte platser. Men sen kom vi fram då till elfte deltävlingen för säsongen på Misano, San Marinos Grand Prix. Och i högfartspartiet helt enkelt, efter Curvone. Så var han ute på AstroTurfen. Det var ganska vanligt just för 12 år sedan att det var konstgräs helt enkelt precis utanför banan istället för som det är nu när det är målat grönt istället. Och så är man ju mycket hårdare med track limit. Och det var väl spiken i kistan för AstroTurfen, just den här olyckan som hände. Och han kom ut lite för långt och bakhjulet spann runt. Frågan om det inte hade varit lite blött också, lite fuktigt den här dagen. Jag var på plats för... Dessutom, du var också på plats.
Ja, jag var på plats. Jag kommenterade det racet på plats. Och du var ju som sagt var i publiken där. Jag har ingen minne av just väderförhållanden den där helgen, men det var ju som du sa där, att man diskuterar ju mycket kring förbättringar av säkerheten på banorna, och i dåläget så var det ju den här astroturfen, men ja, det, som du säger, det visar sig ju vara ett farligt material, eller ett farligt underlag i sig.
Ja, han kom för långt ut helt enkelt och spann runt, och bakom så var det två andra förare som inte kunde undvika honom.
Nej, och det här var ju också i inledningen på racet, så att det är ju när man ligger tätt i linje i det partiet just. Så han blev ju träffad, det såg ju otäckt ut redan vid kraschtillfället, så att man förstod ju att det här, det var allvarligt. Det syntes direkt.
Ja, ja. Det var faktiskt på 12:e varvet när han låg på en fjärde plats i racet.
Okej, det var det inte så inledning då. Men oavsett så var det tätt bakom honom.
Ja.
Det där, svår situation när man sitter och kommenterar och jobbar under tiden. Hur upplevde du det från läktarhåll?
Nej, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det, utan jag tror att vi fick reda på det när vi kom ifrån banan, eller när man, det var ju inte, det låter konstigt att säga det här, men det var ju inte riktigt att man tog upp telefonen och bara kollade snabbt som man gör idag, utan det var ju lite annan tid ändå, för 12 år sedan.
Ja, det är inte länge sedan.
Nej, det är inte jättelänge sedan, det känns som när man säger sådär, det är bara att kolla på mobilen vad det var som har hänt egentligen, men det var inte lika lätt.
Nej.
Och sen var näten överbelastade, för det var ju 50, 60, 70, 80 tusen pers, och det funkade ju ganska dåligt på den tiden när det var för många.
Ja.
Det gör det ju även idag, men det är ju bättre utbyggt idag.
Ja, jag minns ju till och med tiden när det var svårt. Det var ju svårt att få fram resultat på de här racen när jag växte upp. Det fick man ju vänta till någon månadsmagasin trycktes eventuellt. Nej, men Tommy Saba, han blev ju allvarligt skadad direkt i kraschen. Och dödförklarades ganska snabbt efteråt.
Ja, bara någon timme senare faktiskt, 14:20. Så att det var väldigt tajt på mitt under MotoGP-racet helt enkelt.
Och det där var... Det märkliga i den situationen var att där kom det då en representant från Dorna, skulle jag säga. Knackade mig på axeln. Jag satt ju och jobbade och kommenterade loppet. Och fick den här knacken på axeln. Och sen så kom det en handskriven lapp med att Tommy Saba har dött. Och det gick ju knappt att ta in det i livesändning. Och jag tror att jag sa bara rakt ut att han dog ungefär. Man hann inte ens reagera på det. Nej. Läskigt.
Ja, läskig tid. Det var två stycken allvarliga olyckor där ju. Bara året efter. Nästan pricken året efter. Så var det ju med Simoncelli.
Exakt. Det har ju som tur var inte till vanligheterna, de här riktigt allvarliga utgångarna. Men de har ju en tendens att komma i klump också, eller flera. Nej, men det blev i alla fall ganska stora, vad ska jag säga, efterdyningar av det här, som du var inne på, säkerheten, astroturfen, och man jobbar vidare med den här säkerheten, men också en uppskattad förare, som du sa, ung, japan,
grymt snabb, och sågs ju nästan som nästa japanska stjärna. Och man har ju redan tappat en japansk stjärna 10 år tidigare med Kato.
Ja.
Nästan 10 år tidigare. Så man har inte riktigt kommit tillbaka till den nivån där. Det är jag och Yama som sagt.
Nej, det har saknats, som du säger, världsmästare sen i...
Och två har försvunnit.
Ja.
Som skulle mycket väl kunna varit världsmästare.
Precis. Nej, lite vakuum efter det här faktiskt. Men nej, så att det blev inte någon lång karriär. 19 år när han gick bort. Och det ser hårt ut också i de här resultatlistorna efter en sån här händelse. Det noteras inte med något speciellt att det är krasch med dödlig utgång. Det skriver man inte om direkt.
Nej, det är så. Nej, det är hårt.
Ja.
Tragiskt.
Men fortsatt säkerhetsarbete, och där kan man väl liksom sammanfatta det här med att på grund av de här olyckorna så, och arbetet vidare med säkerheten, så ser vi ju inte så ofta den typen av krascher längre.
Nej, det sker ju ständigt med säkerheten givetvis. Och jag tycker det var bra att man tog bort den här astroturfen. Det var inte säkert. Nu är ju istället diskussionerna från många åtminstone i det här med track limits. Och det var ju någon incident i World Superbike och Chas Davis gick ut och var väldigt kritisk. Och varför ska vi ha det så här? Och för halva hjulet då var ute på det gröna till exempel. Och det kan man ju ha sina diskussioner om. För mig är det solklart. Är du utanför så stryks det. Enkelt.
Mm.
Och jag har ingenting emot. Ja, men han tappade ingenting på det och han gjorde inte det. Nej, men det är så här det ser ut. Mm. Punkt. Ja, men så var det inte förr. Förr var det grus där. Ja, det var förr. Det är inte nu.
Nej.
Jag tycker inte om den diskussionen. Jag tycker att det är... Nej, jag vet inte. Det känns som att det är... Nej, jag vet inte. Jag tycker helt enkelt inte bara om det. Den
nej,
diskussionen.
Men hur man än bygger en bana, det har vi ju konstaterat. Och det ser man ju tillbaka på sig själv också. Finns det yta att åka på, då gör man ju det.
Ja.
Men har man bestämt att det här ska, man inte åka, då får det ju räknas som...
Och marginalerna är så himla små. Ja. Det säger man alltid, det är ju en klyscha i alla sporter. Men marginalerna är så extremt. Vi pratar ju hundradelar, tusendelar från att en helg går från succé till att det inte blir det. Och då måste alla följa samma regler. Enkelt.
Mm.
Och så är man ute på det gröna, om så bara med halva hjulet som inte ens har kontakt med det gröna. Om reglerna säger att vi ska inte vara ute på det gröna, punkt, då är det ju så. Då förstår jag inte diskussionen i det. Och tycker man att de är mesar som har sådana här regler och det var bättre för när det var grus utanför. Ja, men du kan köra ett lopp då som är på en brittisk ö mellan Irland och Storbritannien. Och det är snart dags för det racet. Det är om en vecka bort. Ja. Åk dit då.
Där är tydligt.
Där är tydligt. Varsågod.
Börjar och slutar.
Men håll inte på med det där tjafset i professionell MotoGP på World Superbike. Så tycker jag.
Nej, det blir ju betydligt bättre säkerhet om man är hård med den regeln. Det kan man ju inte säga annat. Ja, har vi pratat om startnummer 48 med det,
ja,
tycker du? Bra, bra.
Hans nummer är också pensionerat. Nummer 48 i Moto2-klassen.
Mm.
Det är ingen annan som kommer få köra med det.
Nej, och vi kanske ska vänta med nästa pensionering där. För vi kommer ju till en sån programpunkt också.
Jag vaktar med den.
Ja, vi får göra
det. Ja, jag tänkte sätta dig på prov här nämligen. För se om vi kan lista ut vilka som är pensionerade. Vi kan ju se om våra lyssnare kan lista ut dem tills vi kommer dit.
Japp, då väntar vi lite grann med
det. Så försöker vi lista ut det också. Vi har inte ens googlat fram det. Men jag tror vi har det i huvudet.
Ja. Men du, apropå säkerhet, vi kan faktiskt leda in oss på nästa punkt här med nyhetssvepet. För att en av nyheterna och en av händelserna här under veckan, det gäller ju en för detta MotoGP-förare, Danilo Petrucci, som kraschade hårt efter racet i Virginia i amerikanska Superbike-mästerskapen. Och Petrucci har precis bytt för att köra då amerikanska Superbike och hamnar lite i blåsväder här ett par gånger. Mm. Inte efter att ha kraschat, men efter sina uttalanden.
Han har varit lite kritisk, vilket man givetvis får vara. Vi lägger ingen värdering i om det är rätt eller fel, men han har varit lite kritisk mot själva mästerskapet. Första gången så kändes det som att han kom undan med det lite grann. Den gången så var han kritisk mot att de bröt ett race för att strömmen gick. Då bröt de racet. Och sen så när det var omstart så fick han stå för länge, tyckte han, på gridden. Motorn kokade och sen så blev det en motorras och han fick bryta racet. Och då sa han själv och skrev på sociala medier att han fick stå i 5 minuter. I verkligheten så var det inte 5, det kanske var 1. Men resultatet blev ju detsamma.
Mm.
Men han överdrivde lite i den gången, fick lite kritik där. Det kändes som att det gick över. Alla har ju på något sätt... Alltså Petrucci är ju en rolig typ helt enkelt. Och han är rolig att ha i det amerikanska mästerskapet. Och många har nog välkomnat honom med öppna armar, tror jag, för att just köra där. För att alla tycker det är kul att han är där. Det visar också vilken kvalitet som det mästerskapet har på hemmaplan. När det kommer någon utifrån som ändå har kört MotoGP och som nu när vi kommer till Mugello, han vann ju faktiskt det racet för 3 år sedan.
Ja, och det är en hög profil, verkligen.
Ja, men det är ju det, ja. Det är ju det, verkligen. Och så Ducati på det liksom.
Och inledde jättestarkt.
Dubbla segrar i Kota,
ja,
bland annat. Och så hände det här, jag tror det är det tredje racet som gick nu i helgen. Han kraschar efter målflagg av någon anledning som vi inte riktigt har fått se. Men ett snabbt parti på banan. där han går omkull. Det finns ingenting i vägen där, utan det är egentligen bara gräs. Och enligt han själv då så kraschar han i 280 km i timmen efter målflagg. Han skriver att det var för att undvika att toucha i någon annan förare. Och att han slog i 3 stycken sponsorskyltar som då är på banan. Och så slog han i, ja men så visade han upp sina skrubbsår och sådär. Och att han gled över 100 meter och rullade i gräset helt enkelt. Och sen sa han själv också att han låg kvar där i över 2 minuter och fick ingen hjälp från någon typ av banpersonal. Och sen så fick han resa sig upp själv och gå till Medical Center. Det var ungefär samma. Och han, lite kritisk ton helt enkelt från hans sida. Vilket man har absolut rätt att vara. Detta har ju dock tagits ganska personligt av Motoramerika. Detta lyftes upp av en brittisk journalist, eller irländsk tror han är, Simon Patterson, som vi känner ganska väl, från MotoGP. Det drogs upp där och sen var hela cirkusen igång egentligen. Alla amerikaner gick in i defensivt mode, medan många andra gick på och tyckte att säkerhetsarbetet måste förbättras. Men återigen så kanske han slirar lite på sanningen här, Petrucci. Det kanske inte var 3 sponsorskyltar, det kanske var 1 sponsorskylt. Och han kanske inte låg där i 2 minuter, utan det kanske var under minuten. Och när man ser de bilderna som finns så ställer han sig upp och sådär. Så att, ja, i stridens hetta så är det nog lätt att vara lite kritisk.
Men kan det här också handla om språkförbistringar, vad han skriver eller vad, eller just vara. Att det skrivs, ja, i stundens hetta?
Det kan det mycket väl vara.
Men det har vi ju sett också, visst, Circuit of the Americas har vi varit på, och vi var också såg ett race på Road Atlanta, där var, ja, det var ju ett par partier där som vi höjde på ögonbrynar kring just kring säkerheten. Så att, nej, men det är klart att det är en annan säkerhet i de nationella mästerskapen. Och samma gäller ju faktiskt de här flaggvakterna eller posteringspersonalen, som i många fall är det ju helt enkelt, ja, det är ju privatpersoner som jobbar ideellt. Nu vet inte jag vad de har för system just där i USA, men man kan tänka sig att det blir en sån reaktion att om föraren i fråga ställer sig upp, att man kanske inte springer fram på samma sätt. Jag vet inte.
Nej, och sen det här partiet är väldigt öppet parti på den här banan. Det finns liksom ingen mur eller däckbarriär precis i närheten där funktionärer kan vara bakom och sen springa in, utan det här är en ganska lång distans. Ja. Det här fick ju faktiskt till och med att Motoamerica med Wayne Rainey i spetsen gå ut och göra ett uttalande av detta, där de mer eller mindre sa att vi försöker alltid att göra säkerheten så bra som möjligt, och nej, men att de helt enkelt vill förbättra säkerheten och förstå hans känslor. Men i det här partiet så tyckte de ändå att han ställde sig upp, och ja, jag ska inte säga att de försvarade sig själva, för det tycker jag inte riktigt uttalandet var, utan mer lägga fram deras synvinkel, och sen så hälsar de Petrucci välkommen till nästa deltävling. Och det kändes inte som några hard feelings i pressreleasen, även fast det är vissa andra personer inom organisationen som har varit lite mer kritiska, och även vissa förare där som passar på nu och sticker in en kniv lite i Petrucci, att han är lite vek och sådär. Men ska man kalla någon vek, så ska man kanske inte kalla Petrucci vek. Det finns ju andra förare då som ligger mer till att vara en primadonna på det sättet.
Nej, och jag tänker också på en annan kört. Han har ju faktiskt precis kört och vunnit sträckor i Paris-Dakar. Det är ju inte, eller Dakar som det heter numera. Det är ju kanske inte det som är känt som det mest säkerhetstänkande racet att köra.
Det som är tråkigt tycker jag är att han slirar lite på sanningen, även fast jag förstår att han är upprörd och i striden sätta kan skriva någonting. Men ja, det drar ner hans rykte lite grann bland gemene man så, och det tycker jag är tråkigt.
Han kanske får svårare nu, han får ju fler motståndare på riktigt, alltså på banan, som kommer göra mer för att slå honom, tror jag.
Ja, det tror jag också, för det ses inte positivt att komma till USA som italienare och tro att man ska vinna det där och sen så uttala sig negativt. Alla amerikanare kommer att gå till försvar. Det är ganska enkelt.
Ja, nej, men i vilket fall då så verkar det som det man ser och hör efteråt här, så verkar det ju inte som att det här kommer att hindra honom från, det blir ingen paus i racandet.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men han ska nog fundera på hur han uttalar sig. Även fast man absolut kan lyfta säkerhetsaspekterna med amerikanska banor, det kan man göra, det har ju vi sett på nära håll, men det blir bättre och bättre och överallt, vi måste komma ihåg att detta är ett nationellt mästerskap, detta är inte något internationellt, utan det här är amerikanska mästerskap.
Ja, hur som helst, med banor...
Han skulle kommit till någon svensk bana kanske.
Ja, eller brittisk som du var inne på. Nej, nu har vi ju...
Kanske inte den på ön där, men...
Nej, men ja, det finns Cadwell andra också. Park till exempel. Jag vet inte om den kanske de har förbättrats sen jag körde där, men det kändes som att några ställen vill man inte köra av på.
Nej, och det är väl inte det han kritiserar egentligen heller, utan det han kritiserar mer är väl just att strömmen går och de bryter race och att de får stå för långt på gridden för att det är någon som inte parkerar på rätt ställe där i uppställningen. Och här att han inte fick hjälp i tid. Och det kan man ju vara kritisk mot. Ja. Absolut. Ja. Men man får vara det med lite känsla.
Mm. Men du, apropå banor då, vi släpper Petrucci. Det har hänt saker också här mellan sedan senaste podden. Och det här är väl på något vis... ja, det har känts lite osäkert. Det handlar om Kimi Ring som nu släpptes att det blir inget race där i år.
Och nej.
Orsaken till det, vad säger man här i pressrelease och släpp, att man pratar om geopolitiskt läge och att det inte riktigt är det inte riktigt klart, eller är det det politiska läget i världen som man pratar om?
Det är nog båda, gissar jag på. Jag tror att det första att det inte riktigt är färdigt, och sen så blir det väl en lämplig ursäkt till land också. Det kan ju mycket väl vara så. Utan insyn, vi kan ju bara spekulera egentligen, men man ska ju inte helt avfärda att det kan ha med det geopolitiska läget att göra. För det kan ju vara olika saker som gör att det blir försenade på grund av det.
Mm.
Så man ska inte helt avfärda, och det behöver inte just ha med att Ryssland har i närhet till Finland, utan det kan även vara olika saker med leveranser och sådana saker som gör att det inte går att färdigställa banan. Så att innan man helt avfärdar den här pressreleasen, som jag vet många har gjort redan, som bullshit, det handlar om att banan inte är klar, så kanske man finns en anledning till att banan inte är klar, tänker jag.
Mm. Ja, men det blir alltså inget race i Norden och Finland med andra ord den här säsongen, utan ny säsong nästa år och förhoppningsvis på kalendern där. Men något som jag tänker på i alla fall, som förarna också sa efter tester, det är ju det här att det är en bana som är lite liten i storlek för MotoGP.
Ja, men den är lite tight helt enkelt. Och jag hörde att det diskuterades faktiskt på det här Safety Commission-mötet som alltid är på fredagar efter friträningarna i Le Mans senast. Just lite oroade röster just om Kimi Ring bland förarna helt enkelt, att den är lite tight. Och nu kommer det här, jag tror inte att det är en riktig slump, utan jag tror att de har varit där och tittat och så har de kommit fram till det här läget helt enkelt. Att de kommer skjuta på det, och tanken är ju att det ska vara nästa år, återigen. Så ska man nog avvakta innan vi säger att det verkligen blir. Och det har vi gjort även i år, vi har inte hört några andra rapporter. Men jag har alltid haft det där i bakhuvudet.
En liten
När jag planerat semestern att... vi vet inte riktigt. Ska vi åka dit? Nej, det ska vi inte göra. För det vi vågar inte riktigt, helt enkelt. För just...
Säg som det är, nu har du planerat en 6 veckors break här med...
Det gör ju att vi får en lång semester. Ja. För det kommer inte ersättas det här racet.
Och förarna också, faktiskt. Ja.
Jo, givetvis.
Jo, men jag menar, det kan ju vara positivt ur vilosynpunkt.
Jag tror också det. Nu blir det alltså inget race i juli överhuvudtaget, utan sista helgen i juni och sen första helgen i augusti. Och det är... Jag tror det är fem helger lediga. Jag tror det är bra för samtliga inblandade, i och med att det kommer ändå vara 20 race.
Ja. Men det är också att det är 20 race. Något som slog mig och som du också har som du har skrivit om eller som står i reglementet, det handlar ju om det här med att det var en rekordlång kalender planerad, 21 race.
Mm.
Och då blir ju automatiskt då högre slit, mer slit förare, mer slit för teamen, men också mer på materialet, och det har man ju försökt då kompensera med en extra motor. Det kom ju ut här lite tidigare. Vad händer nu då när man drar ner på antalet race? För till 21 race så var det kopplat en extra motor helt enkelt.
Mm, det var det. Och det kommer stå kvar, för det står faktiskt i reglementet att om det är mindre än 21 race inför säsongen, då gäller det med 7 motorer. Men nu var det 21 race, eller mer, i början av säsongen när första racet drog igång. Och då står det att om det är 21 eller 22 innan första racet, så får man alltså använda en extra motor. Och den motorn får man då bara använda från 19 och 20, eller från 19 racet och framåt.
Och var är vi då i kalendern någonstans?
Ja, då är vi ju på Sepang. 19 racet för säsongen kommer ju vara Sepang, och 20 racet för säsongen kommer ju då vara Valencia. Så man kan alltså använda 7 motorer nu, 9 då för Aprilia. Även fast de har blivit av med sina fördelar, så får de ju fortfarande ha det här motorreglementet. Det är ju till nästa år det kickar in. Så fram till och med Australien, dit får man använda 7 motorer. Och sen får man alltså ta en extra motor i bruk från Malaysia och använda den även i Valencia om man vill.
Men du, det här vet ju vi från när vi har snackat till exempel med Malle, som håller på med delar för Yamaha. Hur viktigt det är med tid och kilometer och hur länge varje sak har använts. Hur ser det ut nu då med motorläget här bland teamen?
Tittade igenom samtliga förare faktiskt, och det ser bra ut för alla egentligen, vill jag säga. De flesta ligger på sin tredje, fjärde motor kan man säga. Det finns några faktiskt som ligger bara på sin andra fortfarande. Till exempel Mark Marquez, bara använt 2 motorer. Inte ens tagit sin tredje bruk än, och då är vi alltså inne på 7:e racet för säsongen. Bara kört på 2 motorer. Men de flesta ligger som sagt och har tagit in tredje och fjärde motorn i omlopp. Sen byter man ju tillbaka och ser till att man har fräscha motorer när det väl gäller helt enkelt. Och det går att se ganska tydligt. Tittar vi på till exempel Bastianini, som vi nu ska komma in på lite till här. Så han har använt 2 motorer, och sen så den andra motorn där, den har använt bara på fredagar de 3 senaste eventen. Då är det ju så man gör. Man använder motor som ska gå sina sista kilometrar, och lägger man i den i en av hojarna på fredagen. Så kör man den på FP1 och 2, och sen tar man ur den, och sen sätter man i den till nästa event igen, FP1 och 2, så tar man ur den, så håller man på så. Men Bastianini är faktiskt den enda föraren som har tagit 5 motorer i bruk.
Så han toppar antalet motorer?
Han toppar antalet, men det betyder ju inte att han ligger sämst till. För det beror ju på hur långt de har gått. Och här i statistiken kan man bara se vilka motorer han har tagit i bruk och vilka pass de har kört på.
Men han var ju i trubbel på Le Mans här. Det blev ju det måste ha blivit ett ras där på en av motorerna. Mm,
det blev det också. Han sköt en motor på FP3 i Frankrike, nu på Le Mans. Och det var första motorn, det vill säga den motorn som har gått mest, om man tittar på antal pass åtminstone. Så att det gjorde väl inte överdrivet mycket att han just sköt den. Har det varit värre om han hade skjutit fjärde motorn, som inte har gått speciellt mycket, utan som han då fick. Den var ny faktiskt. Så inför FP3 i Le Mans, då hade han alltså en motor som hade gått väldigt, väldigt långt. Motor nummer 1. Och sen hade han även en helt flång ny motor i, som hade då satts i till den träningen. Och det var den som hade gått långt som han sköt där. Så den är borta. Han har de andra motorerna kvar helt enkelt. Men han är den som har använt flest motorer. Jag vet inte om man kan säga att ligger sämst till, men han har ändå tagit dem i bruk.
Men det här blir ju, apropå det där med att ligga sämst till, vi hade ju situationen hos Yamaha där med deras problem med ventiler och homologisering. Ja. Då visade det sig att det gick ju åka väldigt många kilometer, i alla fall på de motorerna. Möjligtvis så skruvar man ner effektuttag och annat. Men... Ja.
Det var ju en lite speciell säsong, men man såg ju hur långt man kan köra med motorerna under den säsongen där 2020 var pandemisäsongen. Den var ju lite kortad. Och då fick man bara använda 5 motorer dessutom. Och 2 motorer fick de inte använda efter de kom fram till det här problemet med ventilerna. Så 2 motorer används bara i 2 race, sen var de borta. Så hade de alltså 3 motorer på alla andra race som var den säsongen. Jag vet inte om det var 14 race totalt eller någonting. Så då skulle de gå 12 race, och det blev ju problem till slut för hans del. I det läget tror jag inte vi kommer komma i, speciellt inte nu när man får ta en motor till då efter 19 racet.
Men är det här rimlig omfattning då på motorer, tycker du?
Jag känner kanske att det är lite för många, faktiskt.
Finns det mycket marginaler?
Ja, jag tycker man ser det här att de har ändå pushat för att få den här extra motorn om det skulle bli fler race. Men det är klart att de pushar alltid för det, för de har så mycket effekt som möjligt hela tiden. Men jag tycker ändå att det är ingen som ligger nu. Efter 7 race så finns det ingen som man ser direkt att det där kommer bli problem. Utan det är fortfarande, det känns som att det är marginal hos alla. Och då är det ju kanske lite för många.
Men du som är mer bevandrad i det här med motorer, eller när kan man säga, nu är det helt andra typer av motorer, men när är en motor som bäst då? Går det att säga någonting sånt? Jag menar om man tänker så här nu att man vill ha ut så mycket som möjligt av en motor. Är det när den är helt ny eller har den gått lite grann? Eller?
Lite grann. Man vill ju ha kört in motorn. Men det är klart att den ska vara fräsch. Tittar vi på Bastianini igen så tog han alltså sin tredje motor som han tog i bruk. Det gjorde han på FP3 i Austin. Sen körde han med den FP3, FP4 och sen även kvalen och racet. Och det vann han ju. Och den gick ju som ett spjut, den motorn. Och då har den alltså gått bara friträningen 3-4 och så kvalet warm-up racet. Så att jag skulle säga att alltså, man ska köra in den, se så att den fungerar ordentligt. Kanske 15-20 mil. Mm. Sen är det dags för race.
Hur var det med motorer då? Det är inte alls jämförbart, men superbike racing med mer eller mindre standardreglementer på motorer där. Hur tänkte man då?
Nej, då tänkte man inte.
Man körde?
Körde man.
En hel säsong? Samma?
Nej, det gjorde man väl inte en hel säsong. Men alltså, det är ju så mycket marginal, speciellt i en japansk motor. Så att, det är klart att den är fräschare och tajtare när den bara gått 100-200 mil. Men det är inte så att man renoverar fullständigt efter 200-400 mil. Det gör man med italienska motorcyklar, inte japanska.
Det ligger någonting i det. Jag gillar att dra upp det där exemplet med Aprilia när de vann just med Biaggi där i Superbike-VM. Jag tror att de snittade, det var ju över en motor per helg då.
Ja. Jo, men det är ju även i Superstock, just till exempel Ducati som man vet har. Man måste renovera dem i tid om man säger så. En Honda eller Yamaha eller någon annan typ av Japsoy, Yakawa, Suka. Det går oftast hela säsongen. Det finns marginal.
Nu har det ju hänt lite grann sen jag körde långlopp, men det fanns ju inget annat än japanska hojar som gick ordentligt hela.
Finns det någon ducke i
ja, men de
24
kör, timmars? Ja, de gör ju det nu.
De gör det nu.
Ja, det är något ducketeam eller ett par, men ja. 24 timmars race när jag körde där för 20 år sedan, det var ju inte några som gick i mål i alla fall. Snabba inledningsvis. Så att det ligger någonting i det där. Men motormässigt då är det kvar med 8 motorer, trots att man då har dragit ner till, eller det kommer att bli 20 race nu när Kymering är struket.
Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du, nu där är ju vad läge då att gå in på helgen som kommer här med Mugello.
Ja.
Tycker du inte det?
Jo, men det tycker jag. Det tycker jag.
Vad säger du då? Vad har du att Vad har du för tankar kring Mugello och Italien nu?
Det är alltid roligt att komma dit, tycker jag. Det är en grym bana och bjuder oftast på bra race. Och kanske framförallt i de mindre klasserna.
Mm.
Moto 3 där brukar ju vara helt galet.
Yep.
Och det ska bli kul att se.
Mm.
Det är alltid roligt att se. Men sen är det är ju så klassisk mark så det går ju knappt att ta in. Det är ju Mugello-assen egentligen som är det här verkliga klassiska ställena på kalendern.
För mig är det ju verkligen så. Jag tänkte också på det innan vi skulle spela in den här podden nu att ja, jag undrar om jag får välja ett ställe. Nu har jag har ju absolut inte varit på alla banor, men just den atmosfären som skapas där uppe mellan bergssidorna och i den här dalen då, där den här riktigt, riktigt långa, snabba raksträckan ligger. Det är ju en bana som har egentligen alla ingredienser för att skapa en bra racehelg. Och så väder och läge på säsongen. Det är verkligen högtryck nu.
Mm.
Det finns allt finns på bordet där. Kan bli hur bra som helst.
Ja, det gör det. Så det är alltid roligt. Väderprognosen för helgen ser lite instabil ut dock. Det senaste jag tittar och jag googlar snabbt här. Återigen, får se vad vi har för...
Det är tur att det är du som googlar då.
Vad har vi på väderprognosen? Och ja, det ser fortsatt instabilt ut. Imorgon eftermiddag lite regn. Lördag eftermiddag regn. Söndag ser också ut att bli instabilt. Så att det kan bli... kan nog bli vad som helst, känns det som. I helgen.
Kanske bra för vissa. Vissa tycker att det är bra.
Det tror jag. Men vi får se helt enkelt. När det drar igång.
Det ska bli intressant att följa utvecklingen på det här som har diskuterats i alla fall kring omkörningsmöjligheter. För att det här är ju en bana där det i alla fall finns normalt sett många omkörningsmöjligheter. Vi ska se om det visar sig vara fortsatt lite svårare att köra om i år med de här hjälpmedlen.
Mm.
Det har ju varit både en och två slipstreamingar på rakan då i vissa klasser. Nu är det klart MotoGP där det är som mest utvecklat med dynamiken, men ja, det ska bli intressant att följa.
Jag tittade lite på Superbike-VM som gick i helgen. Och där har de inga problem att köra om.
Nej.
Och de har inga sänkningsanordningar, de har ingen aerodynamik.
Nej.
På något sätt så...
Jag tror att det där hänger ihop. Eller jag är övertygad om att det gör det.
Det gör det, det gör det. Jag tycker att det var lite befriande att se, faktiskt. Ja, men jag hoppas att MotoGP kan komma tillbaka till samma nivå. Och att det bara är... tillfällighet är det som sker.
Mm. Men i övrigt
det är ju inte lika jämnt heller, ska vi komma ihåg då, i Superbike-VM. Det är tre stycken som utmärker sig, men sen är det inte mer än så. I MotoGP är det mycket mer än så.
Ja. Högre klass rakt igenom hela fältet. Både maskinmässigt och förarmässigt.
Ja.
Ja. Men du, vad har du för personlig relation i övrigt då till Mugello?
Ja.
Förutom dina skotervarv där som du inledde med.
Ja, nej, men jag har varit där ett gäng gånger. Såklart. Det är en bra stämning. Och, ja, men inte mer än det vi har varit inne på egentligen. Och sen så är det ju några fantastiska race man har sett här. Genom åren.
Och rent mästerskapsmässigt här nu då, vad förväntar du dig inför helgen här kring de förarna som ändå figurerar här i toppen av mästerskapet?
Ja, men jag förväntar mig att Ducati kommer bli vassa. Att Bagnaia som stod i pool förra året kraschade första varvet i Arrabbiata 2. Att han kommer studsa tillbaka efter misstaget senast Le Mans. Det blir spännande att följa Bastianini. Bastianini som vi inte vet hur han presterade förra året för att han kraschade på väg fram till griden när han kör in i Sarko. Så det ska också bli spännande att se. Jag tror att han är också rejält sugen på att göra bra resultat på hemmaplan, precis som alla andra italienare och de som kör Ducati. Det ska bli spännande att se Quartararo som vann här förra året. Kan han komma iväg som han gjorde förra året och få den där lilla luckan, då kan han bli svårstoppad. Men vi såg också i Le Mans var han snabbast. Teoretiskt sett var han snabbast, men han kom inte förbi. Han kunde inte köra förbi överhuvudtaget. Och kan han inte göra det på Le Mans, hur ska han då kunna ligga så pass nära på Mugello för att kunna göra sina attacker? kan bli svårt, för det finns inget riktigt knixigt parti där att ta sig förbi. Kommer bli trixigt fanns det, tror jag. Även fast jag tror att över ett varv så kommer man vara med. På kvalet kommer man vara med högt upp. Men frågan är om det räcker i racet.
Det är Ducati och Yamaha då. Sen har vi ju Aleix Espargaró högt upp i mästerskapet, Aprilian. Den har ju inte varit svag egentligen någonstans i år.
Nej. Där är en annan sak när jag sitter här nu med datorn här. Klockan är alltså 11.45 och det är torsdag. Fick för en kvart sedan ungefär fick ett mejl från Dorna att Aprilia kommer ha en egen presskonferens 13.30. Så när det här poddavsnittet är släppt, då kommer alla veta vad de sa där och då. Det vet inte vi nu.
Läskigt, eller? Men, är du oroad?
Men 13.30 så har alltså Aprilia kallat till en exceptional press conference i Mugello. Frågan är vad det gäller. Det kan gälla förlängning med Aleix Espargaró. Tveksamt att man kallar till en presskonferens för det. Det kan, som jag tror, kanske mest sannolikt är att det handlar om att de har ett satellitteam på gång. RNF gissar jag på.
Och kanske det du hoppas på också, eller? För det, är inte, det handlar inte om någon sån där bombnedslag som Suzuki har.
Nej, det är ju nästa alternativ. Det är mitt tredje som ligger på bordet. Att de dras ur, men det kan jag inte tänka mig riktigt. Inte nu när det börjar gå bra.
Det gör man kanske inte på sånt här sätt då heller.
Nej,
inför en racehelg. Och
nej, jag tror inte det.
Nej, då känns det mer som det här. Jag tycker det känns mer som det här andra förslaget.
Ja. Eller att de har kontrakterat en annan förare.
Skulle det kunna vara.
Skulle det måste kunna vara att de kickar Vinales och så smäller de in med Rins eller Mir.
Ja.
Skulle det kunna vara så.
Spännande då?
Ja, jättespännande. Detta är alltså 1 timme och 45 minuter bort och så länge kommer vi inte hålla på här. Så vi kommer inte få det live här.
Hur mycket vi än vill prata.
Nej, exakt.
Men du, vad säger du om Aleix Espargarós chanser då på med
det? Nej, jag tycker de är bra. De är bra helt enkelt. Vi var inne på Yamaha. Quartararo är ju den enda som presterar, den enda som kommer att prestera helgen också. Även fast det är hemmaplan för Morbidelli så kommer knappt bli topp 10. Han får vara glad om det blir så, tyvärr. Så det är Quartararo där. Ducati skulle kunna finnas, ja det finns 9 på grillen den här helgen i och med att Pirro också ska köra. Han kommer väl kanske inte vinna racet, men de övriga skulle kunna vara med på pallen. Många av dem åtminstone, inte DJ Antonio heller kanske, men de andra. Aprilia mycket väl skulle kunna gå bra för Aleix Espargaró. Honda, Marquez är inte riktigt i slagläge.
Det har inte sett ut så.
Nej, det har inte sett ut så. Utan han kommer nog förnöja sig runt där som han har blivit de senaste racen. 5, 6, 7. Någon kommer försvinna framför sådär.
Suzuki kan ju mycket väl göra bra.
Suzuki skulle mycket väl kunna vara med. Bra. Och sen så har ju, ska vi se vad KTM kan leverera. Kom ihåg att KTM med Oliveira blev 2 här förra året. Och det var just i den här delen av säsongen de var så vassa. Det var just Mugello 2. Barcelona vann han. Och sen Sachsenring racet efter så blev han 2. Ja, kommer det upprepas? Kommer det inte göra det utan kraftkongen kommer fortsätta för KTM? Då är de ju ganska illa ute. Och jag ser inga tendenser till att det kommer att förändras.
Risken är att det blir fortsatt svårt.
Risken är att det blir fortsatt svårt. Men å andra sidan, när vi tittar på väderprognosen, blir det regn, ja, då är det ju helt annan sak. Blir det blött? För vi vet ju vilket bra initiellt grepp som KTM har. Senaste regnracet var det ju ingen tvekan om vem som var snabbast. Så att är det regn, då kan mycket väl Oliveira eller Binde vinna.
Men det låter ju fortfarande som en säsong som inte riktigt har satt sig, även om det börjar utkristallisera sig nu. Vi har ju några förare som har gjort bra ifrån sig. Jag tänker till exempel då på Bastianini här med 3 segrar.
Jo, men jag vill ändå säga att det är dem. Det är topp 3 i mästerskapet, det vill säga Quartararo, Aleix Espargaró och Bastianini tillsammans med Bagnaia. Det är ju de 4 på något sätt som har utkristalliserat sig att vara de som alltid är med, som man inte kan räkna bort någon av dem.
Nej, det finns det är fortsatt väldigt öppet här, men visst är det så också att det är saker runt omkring banan som händer. Det är vi var inne på det här redan under startnummer 48. Vi kan väl backa 2 nummer. Det kommer ju hända saker runt Rossi den här helgen.
Det kommer det göra, för hans nummer kommer att pensioneras. Inte speciellt oväntat. att nummer 46, att ingen kommer få köra med det.
Men han var inte så pigg på det själv.
Nej, inte, åtminstone inte för några år sedan när han fick den frågan. Sen har väl det levt kvar lite att han inte tycker så. Men jag vet inte hur han tycker idag riktigt. Men så är det ju. Och den diskussionen har ju blåsat upp. Ska man pensionera nummer? Till slut kommer det inte finnas någon nummer kvar. Ja, och så vidare. Men det är klart att 46 tillhör Rossi. Precis som 99 tillhör Wayne Gretzky.
Mm. Att du skulle säga Lorenzo här. Inte ännu. Men du,
vilka apropå, nummer är pensionerade?
Ja, det var precis det jag skulle se om du kom
ihåg. Jag har dem i huvudet.
Ja, men jag vet ju också. Förutom då 48 så är det ju 58. Simoncelli.
Mm, fast du är inne och blandar ihop lite kategorier här.
Är det fel?
Ja, det finns några som bara är pensionerade i Moto 2 och i Moto 3. Och i Moto 2 så är två nummer pensionerade. Och det är ju nummer 39 för Luis Salom och det är 48 för Tommy Salma.
Ah,
det är
Moto 2. Okay.
I Moto 3 då?
Ja, då blev det ju efter kraschen, det var just på Mugello.
Ja,
ett år sedan.
Ja, nummer 50
ja.
Som är pensionerat. Och sen har vi några i MotoGP.
Ja, men då är det väl i alla fall 58?
Ja, då är det fem nummer.
58?
Ja.
34?
För Kevin Swantz.
Sen är det här har vi ju snackat om så många
gånger.
Ja, det här kommer jag knappt ihåg.
En förare som vann VM-titeln 2006 och som det var fem år sedan han gick bort
Nicky
i dagarna.
Nicky Hayden. 69.
Ja. Och sen har vi en japansk förare som gick bort på Suzuka.
Ja, det är Dajiro Kato.
74.
Med 74.
Ja.
Då är det ett nummer kvar.
Då är det ett nummer kvar och han är säkerhetsansvarig för Dorna.
Just det, den är lite mer oväntad i sammanhanget. 65 då?
Ja. Eller?
Är det så?
Mm.
Capirossi.
Mm. Och?
Då blir det nu då startnummer... Är du inne på ett till? Ja, det är 46 nu.
Och så sjätte numret.
Ja. Ja, då är det ju Capirossi där som är lite mer tveksam till.
Ja.
Tycker jag.
Mm.
Om man ska ha någon synpunkt där.
Ska ha någon synpunkt. Swans då? En VM-titel.
Ja.
På grund av kanske att Rainey skadades.
Mm. Faktiskt.
Ska det också.
Ja, det blir lite subjektivt vilka som hamnar.
Ja, men det blir
det. Ja, det blir det faktiskt.
Det blir det. Men utav dem, ja, vad blir det då? Åtta numren som är pensionerade så är det faktiskt bara då två som är i livet. Med Schwantz och Capirossi.
Ja, och så nu
och så
är
det Rossi. Mm. Så det blir nionde numret.
Japp. Mm. Men det är ju spännande i samband med att Rossi ska, eller att startnummer 46 ska dras tillbaka. Samtidigt den här helgen så är det ju ståhej kring Max Biaggi också. Mm. De är ju ärkerivaler, gamla ärkerivaler.
Ja.
Biaggi blir MotoGP-legend den här helgen, visst är det så?
Japp, så blir det. Ceremoni, så vi börjar med Rossis ceremoni. Den kommer alltså vara klockan 12:20 på lördag. På griden tror jag faktiskt att det ska vara någonting ute på startraken. Så alltså på lördag inför kvalet. Och den sänder vi på V-Sport 1 och på Viaplay. Så att missa inte den. 12:20. 10 minuter kommer det vara en ceremoni och sen kommer ett kvalen dra igång. För Capirossis del, eller för Biaggis del, så kommer han köra något varv här. Lap of Honor på en 2.50.
Det där ser du fram emot. Ja, nu visar Andreas med hela ansiktet.
En Aprilia 2.50. Klockan 13:25 på söndag. Det vill säga precis när MotoGP-uppsnacket drar igång. Så jag hoppas att de är snabba med vignetter och barnpresentation och allt sånt där skräp, mög.
Och att
vi får komma in i bild sen så vi får se det här varvet.
Och Biaggi alltså fyra VM-titlar i 250. Tre med Aprilia, en med Honda.
Ja. Och så två VM-titlar i Superbike.
Ja, och de är båda med Aprilia. Mm. Så han är ju starkt knuten till det märket på det sättet. Även om han nu i teamchefsrollen kör Husqvarna, eller hur?
Ja, exakt.
Men då ska han åka det här varvet. Men annars då, deras rivalitet, den är ju lite intressant.
Hoppas det inte regnar nu.
Nej, det hoppas jag också. Att man får se det i torrt.
Ja, vi hör när den... Ja. Brappar ur.
Ja. Men Rossis och Biaggis rivalitet, jag får upp det här ögonblicket. Det måste ju vara Biaggis. Det måste ju vara precis i början av deras 500 karriär på Suzuka när Biaggi trycker ut Rossi i gruset.
Just det.
Ja, nej, de var inte de var inte vänner.
Nej, de var inte kompisar.
Nej.
Nej, det blir kul. Det blir kul.
Pensionerat nummer och MotoGP-legend alltså.
Ja, och som sagt, missa inte det. 12 och 20 drar vi igång på våra kanaler.
Men i övrigt alltså, är det inget speciellt att hålla ögonen öppna
Nej,
för?
Nej, alltså nu är det en timme och 34 minuter kvar tills april. Jag ska hålla sin presskonferens.
Det är det vi får hålla utkik efter.
Jag är väldigt, väldigt intresserad av det.
Mm.
Vad det kommer handla om. Det kanske släpper lite silly season nu. Kanske. Men min bästa gissning är att de ska ha ett satellitteam. Min andra bästa gissning är att någon förare har blivit kontrakterad. Antingen en förlängning eller en med Aleix Espargaró eller en ny förare.
Mm.
Vi får se helt enkelt. Vi har fått en lyssnarfråga.
Berätta.
Hej. Jag undrar om Marc Márquez kommer bli världsmästare igen.
Bra fråga.
Mm.
Och helt på uppstuds då?
Ja, helt på uppstuds. Då, den har vi inte pratat om.
Nej. Det känns ju inte som att han blir det i år. Och frågan är då vad motivationen tycker jag att han visar. Han kör fortsatt. Så kör han ju så motiverat och så bra så att det skulle kunna räcka. Men då ska ju hojen i sig då leverera. Ja, med en Márquez som är hel i år och som är med i utvecklingsarbetet och ger sin input, så ja, ska jag kunna tänka mig någon VM-titel till nästa år. Mm. Det tänker jag spontant.
Mm. Mm.
Vad säger du?
Det är jättesvårt att säga ju. Givetvis. Jag tycker att han är förarmässigt så tycker jag att han är den bästa på griden. Förarmässigt. Sen har han vissa negativa punkter just nu. Det ena är att hojen inte levererar vad som man vill. Det andra är att när han slår sig så går han sönder. Så har det varit nu. Han har den här problematiken med synnerven. Och det talar väl emot. Körmässigt, om han får en hoj som passar honom hyfsat, då ser jag inga tvivel till att inte han skulle kunna vinna VM-titeln till. För jag tycker som sagt att han är... Jag tycker att han är den bästa föraren på griden. De andra börjar närma sig, men han är fortfarande, tycker jag, enklast. Sen är det inte säkert att han kör på den nivån just nu. För det är ofta svårt när man har undermåligt material att också leverera det här sista. Men så fort han får en hoj som han trivs med så tror jag att det kommer gå bättre. Kolla bara på hur det gick. Alltså, hojen är inte tillräckligt bra nu. Och kolla på Kota.
Ja. Yeah. Jag tänkte på det också.
Snart kommer vi till Sachsenring. Och så vidare. Så att när banorna går på rätt håll och du vet så här, då levererar han även fast hojen inte är tillräckligt bra. Så att, vi får se. Men spännande att följa tycker jag. Mm. Väldigt spännande att följa.
Ja.
Jag hade hoppats på att han vore lite högre upp än vad han är just nu. Faktiskt.
Ja, för då skulle man lätt kunna lägga till honom bland de här namnen.
Ja, men exakt. Då är han också bland de här fyra som vi precis nämnde.
Mm.
Vi har fått en fråga till, har du med sig?
Nej, jag tänkte på det också. Det blir ju oerhört spännande period nu på mästerskapet här när det blir Mugello nästa helg direkt på Barcelona.
Ja.
Och sen fortsätter det med, visst är det Sachsenring därefter?
Nej, jag tror det är Assen sen och sen Sachsenring.
Ja, så kanske blir det. Mm. Mm. Och sen är det
Sommaruppehåll.
Ja, sen är det sommaruppehåll, eller?
Ja.
Ja, men var inte Sachsenring före då?
Det kanske det är förresten. Jo, midsommar ligger lite senare i år kanske. Jo, men så är det då.
Ja.
Det är Barcelona nästa helg. Då är vi på plats för övrigt. Ja. Och sen är det en vecka vila och sen är det då Sachsenring. 18-19 kanske, något sånt där.
Och sen midsommarhelgen
och
passen.
Och sen är midsommarhelgen passen. Så är det. Och sen är det sommaruppehåll.
Viktiga fyra race nu.
Mm. Ja, men visst.
Nej, vad skulle du säga där med Márquez? Jag avbröt ju någonting där.
Nej, det var inget mer.
Nej.
Jag tror att han kommer bli världsmästare en gång till. Det är min gissning. Även fast oddsen är väl mot det kanske. Det är ju troligare att han inte blir det än kanske att han blir det. Men jag tror ändå att det blir så. Inte i år dock.
Var det ytterligare en fråga
Samma person har faktiskt frågat en fråga till. Kul med frågor förresten. Skicka in det till oss. Instagram till exempel. Passar jättebra. Kanske vi kan ta upp det här bara på uppstuds. Jag såg meddelandet nu så att det är liksom ingenting som är förberett direkt. Får vi se Toprak Raskatlioglu i MotoGP? Och hur kommer han klara sig? Om han nu tar steget över. Den då?
Ja.
Den är inte lätt.
Nej, den är inte lätt. Men Känslan är ju ändå det. Jag undrar om inte det här är Kenan Sofogli som har hejdat det här lite grann innan. Och inte honom, alltså att det inte är Raskatlioglus eget beslut fullt ut. Men lite med det här om för det blir ju inom Yamaha med stor sannolikhet. Då tror jag att det kan passa honom superbra. Ska det vara någon som tar steget över? Det är ju bara backa bandet till Jonathan Rea också. Han hade ju säkert kunnat gjort vettiga resultat på Honda när han hoppade in ett par race där och gjorde 7, 8, 9. Hade han fått chansen vidare i fabriksteam där så tror jag han hade kunnat vara med i toppen utav MotoGP också.
Mm.
Så att ja, jag önskar att man fyller
så,
på.
Så om vi vänder på det då. Om vi sätter in Toprak i fabriks Yamaha bredvid Quartararo, kommer han till nästa helg till exempel, eller kommer han prestera bättre än Morbidelli?
Ja, det är väl det som är svårt att säga då. Då blir ju frågan betydligt svårare. Inte initialt.
Är Toprak bättre förare än Franco Morbidelli?
Morbidelli har ändå varit tvåa i MotoGP.
Och världsmästare i Moto2.
Ja. Oh, nej, super. Lång suck, hörde du?
Mm.
Det är ju jättesvårt.
Det är supersvårt och jag vet inte vilket ben han ska stå på. Jag vet inte heller. Han kör spektakulärt. Räddningen han gjorde senast i Estoril. Fenomenal. Men betyder det att han är med i toppen av MotoGP? Det är en annan liga. Bautista som är en föredetting i MotoGP. Tar klivet över och dominerar första halvan av säsongen. Sen byter han och sen går det dåligt. Sen byter han fabrikat, nu tillbaka och fortfarande med nu. Han hade ju inte varit, han hade vi inte ens pratat om som aktuellt i MotoGP. För han hade inte varit någonstans i MotoGP idag.
Nej, det är lätt att glömma bort hur hög nivån är och hur tätt det är också.
Ja, absolut. Bara för att man kör spektakulärt så betyder inte det att man är tillräckligt snabb.
Nej, det kan vara andra kvaliteter som krävs nu när det är så precis också.
Och sen Toprak då kommer han till ett mästerskap där han inte kan alla banor.
Sant.
För att alla banor som Superbike VM kör på kör man inte på i Estoril till exempel. Jag har ju kört Portimao också, men det finns många banor på MotoGP-kalendern som inte han kan. Hur blir det?
Nej, där har ju förarna som har gått igenom klasserna, Moto3, Moto2.
Exakt.
De har ju fördelar.
Det är klart de har.
Mm. Och de känner varandra också på ett annat sätt. Eller vet, de har tävlat mot varandra också. Ja.
Jag hade jättegärna velat se Toprak i MotoGP, men jag kan inte riktigt placera vilken styrning han skulle ta. Om satellit Yamaha-teamet finns kvar, det vet vi kanske om 1,5 timme, då tycker jag att det är ett bra alternativ att sätta honom på en fabrikscykel i ett satellitteam. Och så får han ta den vägen helt enkelt. Men är han mer värd att sitta bredvid Quartararo och ta Morbidelli styrning? Nej är mitt svar på den frågan.
Tydligt och bra. Då tycker jag att det är läge att runda av faktiskt, Andreas. Vad säger du själv?
Ja, jag tycker det.
Vi måste spara lite krut i helgen.
Vi är tillbaka imorgon 9:45 för FP1. Ceremoni 12:20. Missa inte den. Vi kommer prata lite. Kanske. Beror på hur ceremonin ser ut. Jag har inte sett det. Jag har bara sett något videoklipp när de kommer att visa någonting om Rossi där. Så missa inte det. 12:20. Och sen så stannar vi faktiskt kvar och kommenterar även Moto3-kvalet. Så vi är kvar för det. Och sen är det kval och alltihopa. Och sen så är det uppsnack 13:25 på söndag.
Mm.
Mugello. Och sen är det direkt efter det så är det start Monacos Grand Prix, Formel 1. Och direkt efter det så är det uppsnack för Indy 500.
TVn lär
ju
gå varm.
Ja, alltså det är ju Mugello, Monaco, Indy 500.
Vet du vad, jag fick gåshud nu när du sa det här.
Tänk att bara sitta i utrummet här, vet du, och bara ha på V-Sport 1 och V-Sport Motor och Viaplay och sen bara kör man hela dagen.
Ja, toppen.
Bunkra upp.
Hoppas det hellregnar.
Exakt.
Så man bara kan.
Här hemma också.
Ja.
Inte bara i Mugello.
Nej,
så är det.
Bra. Toppen.
Tack för alla som stöttar den här podden. Vi fick till en podd i denna veckan också. Fantastiskt.
Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.